إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Vi kommer idag med Allahs vilja att fortsätta den serien som vi har påbörjat om viktiga bestämmelser för den muslimska kvinnan. Och några av de saker som vi kommer att tala om idag är kvinnan och hennes aura. Och vad gäller kvinnans ansikte och händer och bestämmelserna för den muslimska kvinnans hijab, så har broder Jibril Hafidahullah redan gått igenom detta, och det finns inspelat. Och de sakerna han har gått igenom, det var de sakerna jag tänkte gå igenom, eftersom att vi håller samma åsikt. Och det är Sheikh al-Albanis Rahimullahs åsikt att kvinnan kan visa händerna och ansiktet, men det är rekommenderat att täcka dem. Så eftersom att det redan är inspelat, så kommer inshallah en broder här att hämta det nästa vecka, så kommer ni få CD-skivor på det, och jag behöver inte gå igenom det en gång till. Men vi tänkte gå igenom några andra saker vad det gäller kvinnans aura. Och grunden vad det gäller kvinnan är att hon är aura, som profeten alaihissalam han sa: al-mar'atu aura, kvinnan är aura. Och så om hon går ut, så kommer shaitan att försöka göra henne vacker. Och den hadithen finns i Tirmidhi och den är sahih. Så kvinnan är aura. Och som vi nämnde, så är det korrekta att allt från kvinnan är aura utom ansiktet och händerna. Så kvinnan får då inte visa till exempel nacken som vissa gör, eller fötterna, eller armbågarna och så vidare, eller öronen. Utan hon måste täcka sig själv, allting utom ansiktet och händerna. Hon får endast visa resten av hennes kropp till hennes man. Och vi ska tala om hennes mahram också, till exempel hennes far och hennes bror och så vidare. Det får hon också visa, till exempel håret och fötterna och armbågarna och sådär. Hon får visa det för dessa människor. Och den första saken vi kommer gå igenom, det är: får en kvinna gå till en manlig doktor för undersökning? Nej. Och får läkarna se deras aura för att kunna bota eller behandla kvinnan? Och får kvinnan vara själv med den här läkaren? Och muftin i Saudiarabien, en av de större lärda i Saudiarabien, som levde, han var mufti innan Sheikh bin Baz rahimahullah. Och mufti betyder han som har den högsta positionen av de lärda, han som då utfärdar religiösa fatwas. Och han hette Sheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, och han var sheikh till ibn Baz och ulema i Saudiarabien. Han frågades denna fråga, och han gav ett ganska långt och omfattande svar. Och han sa vad som kan betyda: sannoliken så är kvinnan aura, och något som män alltid dras till. Så därför är det inte passande för henne att låta en man se någonting av henne eller att behandla henne. Och för det andra, om hon inte kan finna den kvinnliga doktor som hon behöver, så är det okej att en man behandlar henne. Och det här liknar darura. Och darura på svenska kan betyda något som är livsviktigt. Om man inte gör den här saken som är darura, så kommer man att dö. Som till exempel, ni känner alla till det här att om man inte har mat och man befinner sig i öknen Om man bara finner till exempel griskött eller alkohol, så får man äta lite grann så att man överlever. Det här kallas för darura i islam. Och de säger här att det här är då samma sak. Det här är också en darura. Och måste begränsas till dess kända bestämmelser. Alltså darura har kända bestämmelser som man kommer att nämna sen. Så därför är det inte halal för en läkare att se eller röra det som inte finns något behov av att se eller röra. Och det är wajib för henne att täcka allt som hon inte behöver visa under behandlingen. Alltså om en kvinna går för att undersöka någonting i hennes ben till exempel. Hon har brutit benet, så får hon ju inte visa hennes hår. Det är ganska självklart. Och för det tredje, då vi säger att kvinnan är aura, så finns det ju olika sorters aura. Och bland dem är till exempel den tyngre auran och den lättare auran. Och vad som menas med det här är att den lättare auran, det är till exempel som armarna, axlarna och så vidare. Och den tyngre auran, det är då de privata könsdelarna. Så det är alltså värre att visa dem än att visa armarna och så vidare. Och på samma sätt som sjukdomar, på samma sätt sjukdomen som hon ska bota kan ju vara en farlig sjukdom vars behandling inte får skjutas upp. Eller så kan det vara någon mindre sjukdom som inte blir värre av att man väntar, av att man väntar med behandlingen tills till exempel en mahram kommer. Eller, jag lägger till här, eller tills man hittar en kvinnlig läkare. Och kvinnor är ju inte heller likadana. Det finns kvinnor som är äldre och det finns de som är yngre. Och varje specifikt fall har sin egen dom, säger han. Så hur som helst så är khalwa, att vara ensam med en främmande man för en kvinna, är någonting som är haram i den islamiska sharian. Även om det rör sig om en doktor som ska behandla. Baserat på hadithen där profeten Muhammad alaihissalam han sa: "Ma khala rajulun bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma." Att ingen man är ensam med en kvinna förutom att shaytan kommer vara den tredje parten i detta rum. Så därför måste en tredje part medverka, vare sig det är hennes man eller någon av hennes manliga mahram, till exempel då hennes far eller hennes bror och så vidare. Och om det inte går, i så fall så ska någon av hennes kvinnliga släktingar vara med. Och om det inte går, då ska hon ta med någon annan av dem, än de som vi har nämnt, till exempel hennes kompis eller någonting. Och om sjukdomen är farlig och dess behandling inte kan skjutas upp, då måste åtminstone en sjuksköterska vara med eller liknande, så att man inte faller in i den förbjudna khalwan, att då vara ensam med en främmande man.
Det ställdes en fråga till Lejnat Daima. En kvinna frågade om hon får gå till en kristen doktor fast det finns en muslimsk. Då var deras svar så här, och jag tar det först på arabiska: "El asl anna al mar'a tadhhab ila tabib nisa muslima idha wajadat wa illa fa masihiyya." Grunden är att en kvinna vänder sig till en kvinnlig muslimsk doktor om det finns. Men om det inte finns, så kan hon vända sig till en kristen kvinnlig doktor. وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها. Men om det inte skulle finnas en kvinnlig läkare, så, och hon måste, det är en livsnödvändighet, så kan hon vända sig till en manlig muslimsk läkare på villkor att hon har med sig hennes wali. وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق للحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي. Men om det inte skulle finnas en muslimsk läkare och det är jättesvårt att få tag på en muslimsk läkare, då är det tillåtet för henne att vända sig till en kristen läkare.
Och vad vissa ulema nämner, att man ska inte ta lätt på det här heller. För vissa kvinnor tar väldigt lätt på det här. De säger att så länge man är sjuk så får man gå till en doktor. Och det stämmer, man får gå till en doktor, men du ska gå till en kvinnlig läkare, inte till en manlig. Och man får endast gå till en manlig om det är livsviktigt, om man inte kan vänta, om man håller på att dö eller en sjukdom håller på att bli värre och så vidare. Det är då man får gå till en manlig läkare. Och det andra missförståndet är, de säger så här att okej, det är halal att gå till en manlig läkare i detta tillfälle. Då går de in till honom själva. Och det här är något som är fel. Om du ska gå in till honom så ska du ta med dig din man, din far, din bror, en syster eller en sjuksköterska ska vara med och så vidare. Och Sheikh Ibn Uthaymin, han säger, och kvinnan som Allah har skänkt taqwa, kvinnan som Allah har skänkt gudfruktan, söker alltid vad som är säkrast för henne. Och nästa fråga vi tänkte gå igenom är, vad är kvinnans aura framför en annan kvinna? Och grunden till det här är en hadith där profeten alaihissalam har sagt, la yanzuru rajul ila aurati rajul wa la al-mar'a ila aurati al-mar'a. Att han sa, en man får inte kolla på en annans mans aura och en kvinna får inte kolla på en annan kvinnas aura. Och då frågar man sig, vad är aura? Det korrekta är att mannens aura är mellan hans navel och hans knän. Alltså från under naveln till över knäna. Det här är mannens aura som han inte får visa för någon förutom hans fru. Och vad är då kvinnans aura framför en annan kvinna? De flesta ulema säger att det är precis som mannens. Och det här, alltså att kvinnans aura framför en annans kvinna är mellan naven och knäna. Och det här är Malikiyas åsikt, alltså Imam Malik och han, de som följer hans madhab, och Shafi'iyas madhab, och Hanbalis madhab, och Al-Zahiriya. Och Zahiriya, för de som inte vet, det är också en slags en fiqhskola, men de följer liksom, de är lite mer ytliga, de tar beviset på dess ytliga. Men det är också en godkänd och accepterad fiqhskola i islam. Och Al-Hanafiya. Så alltså alla fem madhab säger att det här är den korrekta åsikten. Och det är även vad många av ulema säger idag, som till exempel Al-Lajnatu Daima, de lärdes råd i Saudiarabien, och det är också vad Sheikh Muqbil i Yemen säger och så vidare. Det kommer en fatwa här. En fråga ställdes till Al-Lajnatu Daima, de lärdes råd i Saudiarabien, om kvinnor som badar med andra kvinnor på specifika eller speciella badplatser där ingen man kan se dem och så vidare. Vad måste de täcka för varandra? Och svaret är som följande. Det som är wajib för kvinnan är att täcka vad som är mellan naven och knäna. Och att det som man täcker alltså mellan naven och knäna med, det ska även vara pösigt. Det ska vara brett. Det kan inte vara ett par cykelbyxor eller något sånt, utan det måste vara någonting som är ganska brett. Och inte tight, som visar formerna av auran. Så det här är mellan kvinnor. Och detta gäller även för män. Då är de tillsammans med män. De måste täcka vad som är mellan naven och knäna. Och det här är vad som det här är det som bevisen tyder på. Men de har också nämnt ett villkor här. Och det är att man är säker på att det inte kommer ske någon fitna. Okej? Och det här kommer vi att nämna sen också. Det kommer att komma tillbaka. Det här villkoret. Att en kvinna får då visa till exempel överdelen av hennes kropp och så vidare. På villkor att det inte blir fitna. Och vad är fitna? Det är till exempel att en syster är väldigt stor i munnen. Och går och berättar för andra människor hur den här kvinnan såg ut. Hon går och berättar för andra män till exempel hur den här kvinnans bröst såg ut, eller och så vidare. Och om man vet att det finns såna här kvinnor, då ska man ju inte visa ens aura för denna kvinna. Och samma sak, om man vet att det finns kvinnor som kanske har känslor eller dragningar till andra kvinnor, må Allah skydda oss från såna onda saker, då ska man också täcka sig och inte visa sig för denna kvinna. Och många väljer man säger också, men kvinnan ska föregå med gott exempel till hennes systrar. Och hon ska visa haya, hon ska visa blyghet och täcka sig. Och endast visa det som man brukar visa. Och det här är något som vi alla känner till. Att om man får besök så kommer inte jag gå och visa min bara överkropp. Utan man täcker sig. Och samma sak gäller kvinnorna. Men Det är bra att känna till denna fatwa, för till exempel man lär sig av denna fatwa att det är helt och hållet halal för en kvinna att amma sitt barn framför en annan kvinna. Eller om man då, de då skulle bada till exempel, och så vidare. Då kommer vi till en annan fråga. Vad är kvinnans aura framför en kafir kvinna? Framför en icke-muslimsk kvinna. Måste en muslimsk kvinna ha hijab framför en kafir kvinna? Och Sheikh Ibn Abbas rahimahullah, han säger det är inte wajib för kvinnan att ha hijab framför dem, och att de är som resten av kvinnor i den mest korrekta åsikten som ulema har. Och samma sak har sagts av Ibn Uthaymin rahimahullah, och han nämner att det går tillbaka till förståelsen av versen i surat An-Nur, vers 41 i surat An-Nur. Det är där liksom den här folk då fick skilda åsikter. Och versen betyder att kvinnan ska täcka sin zina, hon ska täcka hennes skönhet, förutom för hennes man till slutet av versen. Och det sista som nämns i versen är au nisa i hinna, eller för deras kvinnor. Så kvinnan får visa deras aura, eller deras zina och deras hår och så vidare, för andra kvinnor. Men vad är det som menas med andra kvinnor i denna vers? Eller i deras kvinnor, ordagrant deras kvinnor, de troendes kvinnor. Så det finns två förståelser av denna vers. Och Sheikhen säger den första är att det är kvinnor generellt, alltså sorten kvinnor, att kvinnan då får visa sig för vilken kvinna som helst. Och den andra förståelsen är troende kvinnor, att det är troende kvinnor. Och Sheikhen Ibn Uthaymin, han väljer den första, att det gäller kvinnor generellt, på villkor att det inte är någon fitna. Och samma sak här som innan. Vad är fitna? Att man tar inte av sig sin hijab och visar sig för en kafir kvinna om man vet att hon går och beskriver hur man ser ut för män och andra människor. Och det här gäller, som vi sa innan, vare sig hon är muslim eller kafira. Om en kvinna springer och berättar för andra män hur kvinnan ser ut, hur långt hennes hår är och så vidare, då ska man inte ta av sin hijab framför denna kvinna. Och nästa sak vi tänkte gå igenom är kvinnans kläder, lite grann om kvinnans klädsel. Kvinnans kläder får inte likna mannens kläder. Sheikh Fawzan hafizahullah, en av våra lärda idag, han säger det är wajib för kvinnan att hennes kläder inte liknar mannens, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbannat de kvinnor som efterliknar män och de kvinnor som är manliga av sig. Och att kvinnor efterliknar män i deras klädsel är att de klär sig med vad som är speciellt i dess sort eller modell eller utseende i varje samhälles sed. Och det här är jätteviktigt, att jag ska repetera det här. Vad är att efterlikna män? Att efterlikna män i deras klädsel är att man klär sig med vad som är speciellt, alltså speciellt för män, i deras sort eller modell, utseende i varje samhälles sed. Så det kan alltså ändra sig, det kan skilja sig från land till land. Okej? Men om man vet att ett klädesplagg är specifikt för män, då får kvinnan absolut inte ha dessa kläder. Och han säger, då han frågas om byxor och tajta kläder, och han säger tajta kläder som visar kroppsdelarna och visar kvinnans kropp och bakdel får hon inte klä sig med. Och tajta kläder får varken män eller kvinnor ha. Men det är värre för kvinnor, eftersom att fitnan i kvinnor är värre. Alltså dragningen till kvinnor är värre. Och så nämner han att det som är wajib är att täcka sig med breda och stora, en bred eller stor thob, alltså en jilbab eller abaya, eller en liksom bredare kläder som täcker henne och inte avslöjar något av hennes kropp, och inte heller avslöjar något från hennes former, eller dra till sig blickar, uppmärksamhet. Och det ska inte heller vara tunn och genomskinlig. Kläderna som kvinnan går ut med får inte vara tunna och genomskinliga, utan den ska vara täckande, som täcker hela kvinnan och inte visa något från hennes kropp. Den ska inte vara så kort att man ser hennes smalben, alltså hennes fötter. Och det här har vi pratat om i förra eller förra lektionen, att kvinnans fötter även är aura, och det är haram att visa kvinnans fötter då hon går ut, eller hennes armar och händer och så vidare. Och den får inte vara genomskinlig så att man kan se hennes kropp eller hennes hudfärg, eftersom att det i sig själv inte räknas som täckande. Alltså om en kvinna skulle ha genomskinliga kläder som gör att man kan se hennes kropp eller hudfärg genom de här kläderna, då är det här någonting som inte räknas som täckande. Och profeten alaihissalam, han berättade i en stark hadith att det finns två, han sa det finns två sorter av helvetets folk som jag inte har sett, alltså på grund av deras hårda straff. Och han nämnde att dessa två kategorier av människor, det är män som i den här världen brukar då ha piskor som liknar kosvansar som de slår folk med. Och den andra kategorin var kvinnor som var klädda men de var nakna. Den andra kategorin var då kvinnor som var klädda, de var påklädda men de var nakna. Alltså de var klädda med kläder som inte täcker, antingen för att de var genomskinliga eller för att de var tajta och så vidare. Och det här gör att kvinnan räknas som att hon inte har täckt sig. Och dessa, hadithen fortsätter, och dessa kommer inte att få känna doften av paradiset. Så det åligger kvinnan att vara på sin vakt. Och i en annan allvarlig hadith som Sheikh Albani säger i Sahih, så nämnde han kvinnorna som är mutabarrijat, de som inte täcker sig med hijab och så vidare. Så sa han att om ni ser dessa kvinnor så förbannar dem. Om ni ser dessa kvinnor så förbannar dem. Så i alla fall, det är något mycket allvarligt, och vi råder alla våra systrar att täcka sig i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och till hans profet alaihissalatu wassalam, för att genom det söka hans eviga paradis och slippa undan hans straff i detta liv och i nästa liv. Och allt som islam har beordrat med, det är någonting gott som gynnar oss, och allt som islam har förbjudit är någonting ont som bara skadar oss. Och Lejnatu Daima, fetvarådet, säger samma sak. Hon får inte ha tajta kläder, eller jeansen och byxorna får inte vara tajta, och de får inte heller likna mäns kläder. Och Ibn Uthaymin, han nämner att man ska inte bry sig om kuffars mode, eftersom att mycket av kuffars mode inte överstämmer med islamiska kläder. Att de till exempel är korta eller jättetajta eller tunna, till exempel byxor som beskriver kroppsformerna eller liknande kläder. Och han nämner, sen Sheikhen nämner samma hadith som vi nämnde, om att de här kvinnorna som då var påklädda fast de var nakna. Så muslimska män och kvinnor måste frukta Allah Azza wa Jal och sträva i att köpa och klä sig med islamiska kläder som täcker, och inte slösa bort deras pengar på dessa kläder. Och Allah, han är den som ger tawfiq, Allah, han är den som ger framgång. En annan fråga som kan komma upp är, får man ha kläder som det står texter på? Ni vet, det finns mycket t-shirtar och sånt som det står massa texter på. Och den här frågan ställs ju faktiskt av araber, som då får kläder som det står på engelska på. Och de kan inte, kanske många av dem inte förstår vad det står på kläderna. Så Sheikhen, han sa, villkor för att ha dessa kläder är att man måste veta vad det betyder. Man måste veta vad den här texten betyder, att det inte är någonting som strider mot islamisk moral eller etik, eller någonting som till exempel ärar kuffar. Som man har till exempel en t-shirt, så det säger liksom den nämner någon kafirs namn, och så säger den liksom den stora och ärade George Bush eller något sånt där. Såna här kläder får man absolut inte ha på sig, eller kläder som strider mot islamisk moral och etik. Det här är någonting som inte är tillåtet. Och vad gäller att ha kläder som efterliknar kuffars kläder, Så säger de att efterlikna eller göra vad som är speciellt eller specifikt för dem. Man vill namn. Det är då förbjudet att ha kläder som efterliknar kuffars kläder. Eller göra saker som är speciella och specifika för kuffar. Men om denna sak inte är speciell, om man inte gör den för att efterlikna kuffar, utan denna sak även finns bland muslimerna och andra, så måste man kolla detta klädesplagg. Finns det någon annan anledning för att säga att de är haram, eller detta klädesplagg är haram, för att den till exempel är tajt, eller att det finns bilder på den, eller att den är haram av en annan anledning? Så generellt av den här fetvan så lär vi oss att om ett klädesplagg är specifikt för kuffar, det är bara kuffar som har den, så får man inte ha de här kläderna för att efterlikna kuffar. Men om det är kläder som finns i hela världen, som till exempel kjol eller klänning, och även många ulema säger nu till och med liksom byxor, bredare byxor för män och så vidare, det är något som även folk har på sig i muslimska länder, det är inte längre specifikt för kuffar, då är det här någonting som man får ha på sig. Men på villkor att de här kläderna inte omfattar någonting annat som är haram. Att de till exempel då är tajta, eller att det finns bilder på dem. Namn. Och det här kommer vi också nämna sen. Eller vi nämner det direkt. Att man får inte ha kläder med bilder på. Man får inte ha kläder där det finns bilder på människor och på djur. Det här är någonting som är förbjudet i islam. Vare sig personer som har dessa kläder på sig är liten eller stor. Vuxen eller barn. Och Allah al-musta'an säger vi bara vad det gäller barnkläder. Allah al-musta'an. Men i alla fall, man ska försöka att undvika det här så gott man kan. Och alhamdulillah, om man är på Hennes Marit, så köper man då kläder utan bilder. Eller vart man nu än köper kläder, så ska man då undvika kläder med bilder på. Eller om man kan till exempel ta bort huvudet på den här bilden, då är det också okej. Eftersom det har nämnts i en hadith att huvudet är bilden. Huvudet är det som räknas. En annan fråga är: måste kvinnan ha hijab framför barn eller unga pojkar? Och Sheikh Al-Albani, han har sagt vad som kan betyda. Vad gäller barn eller pojkar, så finns det två sorter, eller två situationer, eller två sorters pojkar kan man säga. Den första är, eller vi kan säga så här till att börja med, grunden är att kvinnan inte behöver täcka sig så länge pojken inte är könsmogen. Okej? Det här är grunden. Kvinnan behöver inte täcka håret och så vidare framför en pojke så länge han inte är könsmogen. Men han säger, Sheikhen, det finns två sorters pojkar som inte är könsmogna. Den första, att detta barn är ett vanligt barn. Och vad som menas med det här att han inte har, är att han inte har någon shahwa. Alltså han har ingen han har inga dragningar till kvinnor och så vidare. Och det är tillåtet för den muslimska kvinnan i detta tillfälle att visa sig framför honom på samma sätt som hon visar sig framför hennes maharim, alltså hennes far och hennes bror och så vidare. Och här är en viktig sak som jag vill att ni ska förstå skillnaden på. När vi förut sa kvinnans aura framför en annan kvinna, framför en annan kvinna, Då betyder det inte kvinnans aura framför hennes mahram. Okej? Okay? Mellan naven och knäna är framför, mellan kvinnor. Men framför maharim, framför hennes far och bror och så vidare, då måste kvinnan täcka, alltså hon får ha på sig kläder som man vanligtvis har på sig hemma. Hon får ha på sig en klänning, hon får visa till exempel underarmarna och smalbenen och fötterna och håret och halsen och så vidare. Det här är lugnt. Så det här sheikhen säger, det är det här som hon då får visa för dessa pojkar. Och den andra kategorin är om pojken, fast han inte har blivit mogen, och vi känner till namn, och den här pojken då skulle känna till vad som har med intima saker att göra, och han skulle ha liksom tankar om dessa saker, eller pratar om dessa saker, eller flörtar eller rör eller någonting liknande. I så fall då måste man täcka sig framför denna pojke, även fast han inte är könsmogen. Och han ska då behandlas som en mogen pojke. för att hindra all slags ondska, eftersom att denna pojke är bland dem som ser kvinnornas aura. Fast grunden i det är att man ska vara mogen. Då, som vi sa, att grunden är att kvinnan inte behöver täcka sig så länge pojken inte är mogen. Men det här är då ett undantag, och kvinnan måste då täcka sig och ha hijab framför denna pojke. Och Sheikh Mokbil, Allah yarhamo, han hade en annan liknande fatwa, och nämnde då att det går ju tillbaka till själva pojken. Och han nämnde ett bevis på att pojkar kan ibland bli mogna i tidig ålder. Och det har nämnts att en av sahaba gifte sig när han var 10 år, och han fick ett barn när han var 11 år. Och om jag inte har helt fel så var det Abdallah ibn Amr ibn al-As. Och att det var då 11 år mellan pappan, fadern och hans son. Och Imam Shafi'i, han sa: jag träffade en gång en mormor som var 21 år gammal. Okej? Okay? Det här gäller då kvinnor. Men pojkar och kvinnor kan ibland bli könsmogna i tidig ålder. Och en annan sak vi tänkte prata om, och det är den sista vi ska prata om, det är vad gäller safar, att resa för kvinnan. Att kvinnan när hon reser måste ha en mahram. Kvinnan när hon reser måste ha en mahram. Hon måste ha med sig en manlig släkting. Och vi kommer nämna vilka de är snart. Och att det är haram för kvinnan att resa utan en manlig släkting. Det har nämnts i en hadith från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det är inte halal för en kvinna som tror på Allah och den yttersta dagen att resa en dag och en natts avstånd förutom med en mahram. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och i vissa hadither så nämns det inte dag och natt, utan den nämner generellt att resa. Okej? Okay? Och det här har nämnts i hadithen som är berättad av Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att han sa: sami'tu annahu sami'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul: لا يخلو أن رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم. Att en man får inte vara ensam med en kvinna förutom om hon har en mahram med sig. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. Och kvinnan får inte resa förutom med en mahram. Alltså generellt resa, inte 3 dagar, inte 2 dagar, inte 1 dag. Hon får inte resa utan mahram. Och då så ställde sig en man upp och han sa: ja Rasulullah, min fru hon har gått på hajj. Hon har gått på hajj och jag har skrivit in mig att åka och kriga för Allahs skull, alltså jihad. Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: gå och gör hajj med din kvinna. Och Ibn Uthaymin rahimahullah, han nämner i hans förklaring på Sharh Riyad al-Salihin, och det här är liksom förkortat av vad han säger, att kvinnan förbjuds från att resa själv. I allt som man kallar för resa. Så om någonting kallas för resa, då får kvinnan inte resa själv förutom med mahram. Det kommer folk fråga sig till exempel: får man resa till Örebro, får man resa till Uppsala, får man resa hit och dit? Så länge det här kallas för resa, då måste hon ha en mahram med sig. Men om kvinnan bor i andra sidan på andra sidan Stockholm, och det till exempel tar en timme att åka dit, men det inte räknas som resa, då behöver hon inte ha någon mahram. Men sen kan man ju också diskutera om det är rekommenderat för kvinnan att sitta och åka tunnelbana genom hela Stockholm själv. Så denna hadithen, och han säger att hadithena vi har nämnt bevisar att det är haram för kvinnan att resa utan mahram. Och det vi förstår av hadithen är att det inte är någon skillnad mellan en ung kvinna eller en äldre kvinna. För vissa kanske säger att det här gäller bara unga kvinnor. Om man är gammal, har blivit 70 år gammal, då får man resa själv. Och där är fel, för hadithen är generell. Och han säger, hadithen gör inte heller någon skillnad mellan en vacker kvinna eller ful kvinna. Och den gör inte heller någon skillnad mellan kvinnor som reser själva eller med andra kvinnor i grupp alltså. Och den gör inte heller någon skillnad på om man reser i ett säkert sällskap eller på ett säkert sätt. Och hadithen är generell. Och att folk idag då tar väldigt lätt på den här saken, speciellt vad det gäller flygplan eller buss. Och det här är fel och tyder på att personen tar lätt på religionen, eller han tar lätt på att lyda Allah och hans profet alaihi salatu wasalam. Så det är inte halal för en kvinna att resa utan mahram med flygplan, även om hennes mahram skulle lämna henne på planet och en annan mahram skulle komma och hämta henne från planet när hon då kommer fram till andra landet. Okej? Och det här är jätteviktigt, för det händer i Sverige också att det finns kvinnor som åker på umra och hajj utan mahram. Och de säger att så länge man åker med en grupp så är det okej. Att om man åker, vi är till exempel 50 kvinnor och vi har med oss män som man kan lita på. Nej, hadithen är generell, kvinnan måste resa med mahram. De får inte resa själva. Och då kan man fråga sig, vem är mahram? Vem är mahram till en kvinna? Och sheikhen, rahimahullah, han säger, det är alla män som är haram för henne att gifta sig med. Från släktskap, giftermål eller amning. Så som Allah har nämnt i Koranen. Och den här versen finner ni i surat An-Nisa i vers 23. I surat An-Nisa, kvinnorna i vers 23. Och där nämner Allah vilka det är haram att gifta sig med. Och han säger till mannen, hurrimat alaikum ummahatukum. Ni får inte ta till hustru era moder. Okej? Så här lär vi oss att en man, han är mahram till sin mor. Okej? Och Allah fortsätter och säger, ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster eller faster eller moster. Okej? Så en mans mor, dotter, syster, faster och moster, alla dessa människor, det är hans mahram. De får resa med den här mannen. Och alla fortsätter och säger, eller er brors dotter, eller er systers dotter. Okej? Och dessa sju, de är då haram, eller de blir mahram på grund av släktskap. Alla de här är släkt. Ens moder, ens dotter, ens syster, ens faster, ens moster, ens brors dotter eller en systers dotter. Okej? Och när vi säger dotter och systers dotter och så vidare, så ska ni inte förstå att man kan resa, en kvinna kan resa med hennes dotter. Nej, utan det är alltså kvinnans, en man kan resa med hennes dotter. Okej? Utan det är mannen som man då utgår ifrån. Och Allah fortsätter och säger, den kvinnan eller den kvinnan som ammat er eller er disyster. Okej? Okay? Och de här två, de blir då mahram på grund av amning. Okej? Okay? Att om en man har blivit ammad av en kvinna, så är den här mannen mahram till den här kvinnan. Okej? Okay? Han kan gå in till henne, hon behöver inte ha hijab framför honom och så vidare. Eller er disyster. Om den här kvinnan skulle ha ett barn som har ammats från henne också, då är man även mahram för den här kvinnan. Och Allah fortsätter och säger, eller er svärdotter eller ej styvdotter, alltså dotter till er hustru med vilken ni har fullbordat ert äktenskap och som ni har i er vård. Okej? Så om en man skulle gifta sig med en kvinna och hon har en flicka, den här kvinnan har en flicka från ett tidigare äktenskap, då kommer mannen då att vara mahram för den här flickan. Men det här Och, men om ni inte har fullbordat äktenskapet, begår ni ingen synd att ta er styvdotter till hustru. Det här är på villkor att mannen har gift sig med kvinnan som då har en dotter, och att han har vad kan man säga, förbrukat giftermålet. Okej? Men om de gifter sig och sen så träffas de inte och de skiljer sig, så är han då inte mahram för den hennes flicka, och han får då gifta sig med hennes flicka. Och Allah fortsätter och säger: inte heller får ni ta till hustru den som har varit er köttlige sons hustru. Okej? Så en kvinnas om en kvinna gifter sig med en man, så är den här mannens fader också hennes mahram, för han får inte gifta sig med henne. Och den sista och kändaste är ju då kvinnans man. Kvinnans man är ju då hennes mahram. Och en till fråga som ställdes till Sheikh Albani, och det här kommer vi avrunda med, är: om en kvinna reser med en grupp, okej, och de till exempel har en man som är ansvarig för gruppen, vem är det som får synd för det här? Han säger så här: om mannen har planerat, då får både han och de synd. Om mannen har planerat den här resan och han går med på det, då får både han och de synd. Men om han inte har planerat det här, men det bara skulle råka ske, så får han ingen synd. Alltså om en muslims man som han litar på skulle råka träffa en grupp med kvinnor på ett flygplan, och han skulle hjälpa dem och så vidare under den här resan och skydda dem eller någonting sånt, då får den här mannen ingen synd för det här, för det var oplanerat. Men de får synd, för de har rest utan mahram. Och om de skulle ha planerat det tillsammans, så får de båda synd på sig. Och här avslutar vi dagens lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.